Du lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med mig, Max Landegård och
Caroline Thunved.
Kul att du som lyssnar på oss. Har du tips på folk som du gärna vill höra i programmet så kan du mejla till mig på max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.thunved@svcom.se.
Jag pratade ju i det här programmet tidigare om att man inte ska tappa tron på sig själv, och så för er som följer podden så vet ni att jag berättade bland annat att Henry Ford faktiskt var 40 år när han grundade Ford-varumärket. Grundaren till Adidas, Adi Dassler och hans bror, men var ju också med, men Adi Dassler, han var 48 när han grundade Adidas. Det tycker jag också är lite coolt.
Det är coolt, supercoolt, verkligen.
Och det är Adidas vi ska prata om idag, när Redwan Hossain, som är Brand Communication Manager för Adidas i Norden, är vår gäst. Men hur mår du idag?
Jag mår toppen bra. Jag är lite trött idag. Och det är ju efterspelstrött. Därför att i onsdags hade ju vi en fantastisk kväll.
Ja, det hade vi.
Ja. Och det är ju lite kul, för att dagens gäst blir ju lite extra kul att träffa då. I onsdags så ärade ju vi framstående kommunikation i Sverige på Sveriges kommunikatörers galakväll, stora kommunikationspriset. Det var ju en hejdundrande kväll och afton.
Och det är en vinnare vi har med oss i studion idag.
Ja, precis. Exakt. Det är jättekul.
Så det är alltså vinnaren i kategorin extern kommunikation som kommer att gästa oss för en kampanj som Adidas lanserade. Det var ju under förra året, men den pågår också under 2024. Mm.
Och det som är så häftigt är att, och det är så nyfiken på att fråga också om hur han har byggt upp caset. För jag vet ju att det är många gånger i de här jättestora organisationerna, och det här vet jag också då, som att jag läste nomineringarna där, så började det ju här väldigt lokalt, alltså här i Sverige. Och nu är det ju globalt Adidas. Och det är ju ett stort arbete att få igenom det på alla de nivåerna.
Det är häftigt. Och med de orden så tänker jag att vi också välkomnar honom in, Redwan Hossain. Redwan Hossain, Brand Communication Manager för Adidas i Norden. Varmt välkommen till Kommunikationspodden.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack, tack.
Vi befinner oss mitt i fastan, och när du kom så frågade du om du ville ha te eller kaffe. Du sa vatten, men sen lät du vattnet vara, för det dricker du inte heller.
Nej, jag sa ju, jag vet inte varför, men per automatik sa jag, ja men har ni vatten? Sen sekunden efter var jag bara, vänta, jag fastar ju. Mm. Så jag bara, nej, jag låter det vara. Men sen så pekade ju Caroline här ut att du fastar ju, bara. Mm. Ja, ja, exakt.
är det tufft att fasta? För de som inte vet det, så är det väl från att solen går upp till att solen går ner.
Exakt, så det varierar lite. Jag tycker alltid, det är alltid en så här inkörningsperiod när du fastar. För det som är lite utmanande är att vi äter och dricker normalt ett år, och sen kommer fastan och sen switchar man över direkt. Egentligen så ska man ju förbereda sig lite mer innan, ett par dagar innan eller någon vecka innan, bara för att förbereda kroppen och mentalt. Men det gör man, de flesta människor inte. Så vi hoppar ju rakt in. Och då, på de första dagarna kände jag förra veckan att det var lite jobbigt, det gör lite ont i huvudet. Mm. Du känner törsten, du känner lite hunger. Men det jag märker av är så här, man blir så otroligt disciplinerad. Mm. Och det är något som sitter liksom mentalt i det. För
man blir skärpt.
Man blir skärpt och du vet om att det är ett högre syfte, och du vet om att du inte är ensam om det. Det är ju så många muslimer runt om i världen som gör exakt samma sak. Mm. Och sen är det också, det som är fördelen nu är att vi bryter fastan relativt tidigt. Igår bröt jag en minut över sex på kvällen. Mm. Och idag i morse vaknade jag 2:30, åt någonting jättelitet och sen la jag mig igen. Jag tror vi måste äta innan liksom 15:45, 14:00 liksom. Och sen idag blir det några minuter över 6. Så det funkar nu. Jag har varit med om tider som var värre när man på sommaren ungefär, när Ramadan var på sommaren. Mm. Här går ju solen aldrig ner på sommaren, så det kunde ju vara 9:30 du bröt fastan. Den är lite tuff, men det man märker är att kroppen vänjer sig ändå ganska
Det är en stor hälsotrend sedan några år tillbaka med intermittent fasta, även för de som är icke-troende.
Precis.
Jag har ju hållit på med fasta under ganska lång tid. Ingenting som syns på kroppen, men jag fortsätter i alla fall.
Men jag håller med om det här att man blir mer skärpt.
Ja, nej, men det märker jag.
Jag berättade ju att jag inte har käkat frukost. Är det av den anledningen?
Exakt.
Jag är ju otroligt mycket mer skärpt fram till lunch.
Ja.
Det är jätteintressant. Intressant.
Ja. Mm. Sen är det att du sparar den här tiden. Ja, alltså, du behöver inte fixa frukosten. Nej. Och speciellt nu under fastan, jag äter ingen lunch eller någonting, så antingen tar jag lite lugnt eller så jobbar jag vidare, och det är så här dag till dag. Men det finns många fördelar som du säger med fastan.
Men eller det lät som du skulle säga något, Max.
Ja, alltså, jag tänkte bara, du jobbar ju för Adidas. Och Adidas som företag har ju en väldigt spännande historia. Jag brukar ta upp exemplet ibland för människor som tycker att de har blivit för gamla för att testa nya saker och att de slutar tro på sig själva. Då brukar jag ibland ta fram bland annat exemplet med Adi Dassler, en av grundarna till Adidas, att han var 48 år när han grundade Adidas. Men han gjorde ju det tillsammans med sin bror. Kan inte du dra den lilla, och även det här med huvudkontorsstaden i Tyskland?
Men det är som du säger, han startade ju bolaget ganska sent in på åldern. Han körde bolaget tillsammans med sin bror. Nu minns jag inte vad han hette, men han hade också Dassler i efternamn. Och sen hade de någon tvist där mellan bröderna. Jag vet inte exakt vad det var, men jag tror man anklagade varandra för lite olika grejer. Och då hade man ganska stort tjafs och sen särade man på sig. Och då valde Adi köra vidare med Adidas, och hans brorsa valde då Rudolf Dassler, exakt. Han valde att starta ett annat sportvarumärke som då till slut blev Puma.
Jaha.
Så det är inte många som vet den historien, men den är ganska rolig, för jag har varit i huvudkontoret som ligger i Tyskland. Det ligger i en by som heter Herzogenaurach. Det är en riktig byhåla. Ligger typ 30 minuter ifrån Nürnberg. Så de flesta som jobbar
där. Det är ju ganska fina, eller det är fina områden i Tyskland.
Men det är väldigt så här, det är ganska så här lantligt.
Absolut.
Där ute.
De
flesta som jobbar på Adidas eller Puma, de bor i Nürnberg, så liksom kör de bil eller någonting ner till kontoret. Men den staden är, i alla fall förr i tiden, då var den ganska uppdelad. För då var det på ena sidan hade du Adidas-lägret och så hade du Puma-lägret. Så då var det att, det är någon, jag vet inte vad man kallar det för, men man brukar säga att människors blick gick alltid ner.
Alltså man kolla vilka,
för man tittade vems lojalitet hade du. Liksom, var du Adidas eller Puma?
Ja.
Nu är det ju inte så regn, men det är ändå ganska kul att den här lilla staden har då typ två av de största sportvarumärkenas huvudkontor.
Det är skoj.
Ja,
men det, jag älskar sådana där företagarhistorier.
Verkligen.
Det berättar väldigt mycket.
Ja.
Men precis, du har varit där, men det är inte där du jobbar i Tyskland, utan det nordiska huvudkontoret ligger i Solna.
Precis, så vi har huvudkontoret i Solna, och vi har haft kontor i Köpenhamn, vi har haft i Helsingfors, vi har haft i Oslo, så har vi gjort lite så omstruktureringar, så nu har vi bara kontoret i Solna då. Vi har inga marknadsavdelningar någon annanstans. Vi har lite sälj och sånt på andra marknader, fast huvudkontoret i Solna är liksom vår hubb. Och jag är då, man kan säga liksom varumärkes kommunikationsansvarig. Fast grejen är, vi har tre stycken, inklusive mig, som har samma roll. Fast vi har per kategori. Så de tre stora kategorierna på Adidas är Originals, och det är vår lifestyle-kategori. Fotboll, och sen har vi running. Så jag är kommunikationsansvarig för running, för löpning.
Okay.
Så jag har ju två kollegor som gör samma sak, fast för då fotboll och för lifestyle.
Men lifestyle, vad är det för något?
Det är originals.
Vad är det för något?
Adidas originals, vårt Stan Smith, Superstar. Mm. Det ingår...
Alltså sådana, är det skor som man alltså inte tränar i? Typ?
Nej, egentligen inte. Mm. Men allting har en röd tråd tillbaka till sport. Så mm. alla typer av skor, typ Superstar exempelvis, som mm. jag tror är den mest sålda skon i historien. Ja. Det är ju en gammal basketsko. Mm. Du kan inte köra basketstenen nu, du skulle skada dig ganska lätt. Men mm. på... men way back i NBA så var det ju den skon man körde i. Okay. Michael Jordan spelade i Forum förut. Det finns ju också en historia där han ville gå till Adidas, men det blev vår konkurrent istället. Mm. Exakt, så originals är vår lifestyle-del, fast rötterna finns alltid tillbaka. Allting ska komma från sporten. Liksom. Mm. Och så.
Mm. Jag tänkte också att vi bara går in lite grann på din bakgrund innan du började på Adidas. Mm. För du har jobbat ganska mycket med köpt marknadsföring ja. Och mediebyrå. Vill du berätta lite?
Ja, så jag kommer från mediebyråbranschen som bakgrund. Och jobbade på Resolution Media ett litet tag. Och då jobbade jag som, jag jobbade då som paid social media specialist. Och då helt enkelt, jag ansvarade för alla medieköp vi gjorde på sociala medier mm. för de olika kunderna som Resolution hade. Mm. Och Resolution ingick i Omnicom Media Group, mm. som är den här stora koncernen där PhD och OMD ingår. Mm. Och flesta av mina kunder var OMD-kunder. Mm. Så jag tror det var 2013-2014, ganska tidigt in så blev det ett skifte. Då flyttade jag över till OMD och satt mm. där och jobbade med allt från stora svenska varumärken till lite mindre små. Mm. Mm.
Du nämnde vid något tillfälle innan vi drog igång mm. intervjun här en ganska intressant spaning kring segment mm. på de olika sociala plattformarna. Mm. Alltså nisch respektive brett. Vill du berätta lite?
Ja, alltså Facebook eller digitala medier generellt har ju blivit, man har sålt in det, i alla fall när jag började jobba med det, då sålde man in det som att du kan nå rätt person vid rätt tillfälle när de har rätt behov, liksom, vill de köpa en produkt eller inte. Du kan köra alltså ganska så här smal targeting. Mm. Det man har sett nu är det att Facebook är jättebra på den här konverteringsdelen, men om du vill skapa större varumärke, vill du skapa större associationer, då behöver du bredda dig. Och Facebook själva, eller Meta nu som de heter, säger själva att räckvidd är ju den bästa formen av mm. konvertering. Mm. Det tar lite längre tid, fast din kundgrupp blir, kundbas blir mycket större. Mm. Och det finns ju den här regeln som det kallas 95-5-regeln, att 95% av folk i din målgrupp, när du väl marknadsför eller kommunicerar någonting mot dem, då är de inte i behovet av din produkt, utan mm. de kan vara i behovet av en månad, 6 månader, 1 år. Mm. Det är bara 5% som är i behov av den produkten du säljer, och då kanske du även konkurrerar med andra varumärken om den lilla målgruppen. Så det är det här att man har sålt in, eller som jag har sett att Meta har sålt in det som att nå så få som möjligt, men sen har man ju den här räckvidden att nå så många mm. som möjligt.
Ja, exakt. Det är det där som jag tycker är så intressant. Mm. Jag håller helt och hållet med dig. Att jobba sig upp till en top of mind-kategori mm. tar väldigt lång tid. Och om man ändå ska prata lite grann om procentsatser och hur man ska vikta dem, så vill jag återigen ta upp Les Benet och Peter Field mm. som tog fram den här 60-40-modellen mm. att du ska satsa 60% på varumärkesmarknadsföring mm. och 40% på sälj. Mm. För det gör det enklare att sälja dina produkter om de känner till varumärket.
Ja. Exakt.
Det är så enkelt det är.
Men framförallt också på liksom marknaden som bara blir svårare och svårare att tränga igenom. Absolut.
Ja, men jag tycker mm. samtidigt så är det så intressant att det finns många vad ska man säga, många som arbetar idag med olika former av marknadsföring av produkter och tjänster som inte alla gånger tänker in varumärkesarbetet.
Nej.
Och att det faktiskt är ett säljdrivande arbete. Det mm. gör det enklare för att sälja produkten snabbt, och du kan också ta betalt för din produkt mm. eller tjänst på ett sätt som produkten eller tjänsten också förtjänar. Mm. Många vill bara gå direkt på sälj och så undrar de bara, varför är det ingen som köper? Bara, ja, men det är ett ganska stort arbete. Mm.
Utmaningen är ju det är ju lätt att utvärdera de här kortsiktiga grejerna. Du kan få din ROI, du kan få klicksen, du kan få CTR, du ser det direkt och du kan nästan se det live. Mm. Det svåra är ju det här, hur mäter du långsiktigt varumärkesbyggande? Och då gäller det ju så här, på Adidas har vi, nu är vi i fördelen att vi är ett globalt stort företag, så vi har ju accessen till olika former av brand tracking, vi vet vilka associationer vi vill mätas mot, vi mäter ju sökvolymer, allt det här för att se liksom på lång sikt hur pass top of mind är vi top of mind när folk är i behovet av att köpa, det här med category entry points som också finns, det jobbar vi också med, så det är bara den här rörelsen mot branschen måste bara röra sig mot den här långsiktighetsgrejen.
Jo, men självklart, Adidas har ju helt andra finansiella muskler. Exakt. Än om du har liksom ett nystartat garageföretag som ska göra en tablettask ute i Täby liksom. Men det är
en liknelse.
Ja, de finns. Trust me.
Yes.
Men det är bara ett litet tips till dig som lyssnar om du inte redan visste det innan. När du ska marknadsföra, satsa 60% på varumärke och sen 40% på direkt sälj. Och precis som du sa, Redwan, också att slå brett. Liksom. För det är så man också sakta jobbar upp mot det top of mind.
Exakt. Mm. Det kan ju vara svårt med att för ett litet varumärke att gå brett direkt. Utan då fattar jag att för att överleva då behöver du ju gå kortsiktigt.
Mm.
Sen behöver man bara någon procent varje år expandera ut din målgrupp. Gå inte snävt hela tiden utan expandera ut det. För det kommer komma, för du kan klara det ett par år på den här kortsiktighetsgrejen. Sen kommer det komma ett tapp. Du måste bara vara förberedd på det tappet och att du har börjat expandera ut redan innan. Liksom.
Och sen är det väl också långsiktigheten vi pratar om. Att, att orka hålla i och hålla ut.
Exakt.
Och också tänka att det finns upp- och nedgångar. Och att vilket ju blir en fantastiskt fin brygga över till upp- och nedgångar för den kampanjen som nu Adidas kör från, nu ska jag se om jag säger den rätt då, från soluppgång till solnedgång.
Ja, det är det.
Kan inte du berätta, för den började förra året, eller hur, i Sverige?
Så exakt, som kampanjen heter från soluppgång till solnedgång. Det är en lokal kampanj. Så när vi jobbar på Adidas så jobbar man oftast med globala koncept. Så du ska släppa en löparsko, du ska släppa en ny fotbollssko, vad det nu kan vara. Och då är det, då får vi budgetera för att göra lokala kampanjer. Eller vi ska lansera en global kampanj och göra det lokalt. Den här, det skillnaden från den här är att det här är ingenting som Adidas haft tidigare. Man har inte gjort en specifik kampanj som riktar sig mot fysiskt aktiva muslimer. Så kampanjen grundar sig på att under Ramadan när man fastar så är det många som har en utmaning med att hur ska man kombinera sin fasta med sin träning, och det leder till att många står inför ett val, antingen så fastar jag och drar ner på min träning eller så tränar jag och skippar min fasta. Så vi ville komma med en lösning som varumärke med att du kan faktiskt kombinera båda två, och vi har den rätt, liksom, vi vill presentera informationen för att kunna ge er de bästa möjligheterna. Och det som är unikt med kampanjen är att den idén till kampanjen kom 2022. Och den kom från mig när jag skulle planera inför min fasta 2022. Så 2-3 veckor innan Ramadan då så kom jag satt på gymmet en kväll. Och ganska sent. Och satt bara och googlade runt. Liksom, bara. Det slog mig helt plötsligt. Bara, just det är ju Ramadan snart. Jag behöver fundera lite kring hur ska jag lägga upp min träning. Och så. Och sen började jag kolla runt.
Och hur mycket tränar du?
4 gånger i veckan. Ibland 5. Nu har jag tappat löpningen lite. Men ibland blir det 5 gånger i veckan.
Jag måste bara få fråga. Ja. Alla sitter och tänker. Om man är då running. Måste man vara duktig på att springa?
Nej, det måste du inte.
Men det är en fördel.
Det kanske är lite roligare.
Ja.
Men jag ser mig inte själv som en runner. Jag har varit ganska bra alltså förut.
För det är med ditt personbästa.
Jag sprang Köpenhamn halvmara på 1,28.
Ja. Shit. Oh my god. Vad snittar du då?
4,18.
4,18 per kilometer.
Herregud.
Ja, det är riktigt bra.
Jag är långt ifrån det där nu.
Vi är alla långt ifrån det. Mitt personbästa var när jag sprang en mil under, och det var faktiskt med packning och kängor, såna här kängor, mm. I lumpen. Då sprang jag en mil på 38 minuter.
Det är bra ju.
Det är bra. Jag har aldrig, inte ens veckan därpå, så kom jag upp i samma, och då hade jag inte ens då hade jag löparskor på mig. Jag kommer inte tillbaka till det. Jag har aldrig kommit tillbaka till det.
Wow.
Men jag är fortfarande superkaxig över det. Mm. För jag hade en liten rygga på mig också.
Åter till dig. Du satt
på
gymmet.
Det är supercoolt ju.
Ja, det är verkligen.
För det är ändå, till skillnad från en mil, så är det ju, det är en mycket längre distans.
Ja.
Sen fördelen, en halv mara, vad blir det? 2,5 mil eller?
2,1.
Exakt. 2,1.
Ja, 2,1. Ja, det är bra alltså.
Ja, sen fördelen med Köpenhamn, det är ju en platt stad. Så den är,
ja, det är
exakt. När de kör Ironman i Nice, så är det ju något av det värsta man kan göra.
Ja, jo, det kan jag tänka mig. Det är lite,
Stockholm är ju brutalt jobbig. Ja. Med upp och ner.
Jag kör ju midnattsloppet där.
Ja, det gör det.
Gör det.
Mm. Jag har kört det i 7 år.
Så, alltså jag gillar att springa, men jag har tappat det lite. Jag har varit mycket mer in i gymfasen. Liksom. Sen när jag spelade fotboll och basket när jag var yngre.
Mm. Men du satt på gymmet?
Ja, exakt. Ah. Så att jag kollade information, och sen såg jag bara att dels när jag googlade var så att det finns ganska mycket information. Folk skriver om det i Sverige. Då. Men det jag kände var att när jag kollade var att viss information var bra, viss information var ganska dålig. Det ena var ju det var någon fitnessinfluencer som inte är muslim, men som sa att du kan fortfarande dricka vatten under fastan, vilket du inte kan göra. Så det var så här fel information. Jag tänkte, okej, det finns lite sådana grejer, lite halvbra information. Det jag störde mig på, att inte information fanns samlat på ett ställe, utan jag som individ, jag har vissa egna förutsättningar jag vill tillgodose. Då fick jag söka runt för att hitta den på flera olika ställen för att kunna pussla ihop den informationen. Och då slog det mig bara där. Bara så, varför gör vi ingenting kring det? Du verkar vara helt öppen. Liksom. Det finns inget konkurrerande varumärke som gör någonting kring träning och fasta. Och då mässade jag min chef.
Alltså, 2022 var det ju typ, skulle jag då säga, i Sverige ingen som gjorde någonting för hela den målgruppen som då är inom Ramadan och sen Eid. Men det är ju också intressant att prata om så här.
Jag mässade min chef då samtidigt, och då sa han att den här idén är jättebra. Och då sa jag, då var det typ 2-3 veckor kvar till Ramadan. Då var jag så här, men ska vi hitta på någonting redan nu? Då var han så här, nej, alltså den här idén är för bra. Vänta lite, och så gör vi det större. Och sen efter sommaren så satte vi igång 2022 och satte upp ett case internt. Mm. Pitchade för budget, och sen på den vägen gick vi vidare och började jobba med Obeya, den här byrån. Och 2023, förra året, så lanserade vi den första liksom stora Ramadan-kampanjen i Sverige. Jag skulle även argumentera för globalt också. Inom sport har ingen annan gjort det tidigare.
Coolt. Men, alltså, bara en praktisk fråga. Är det inte väldigt påfrestande att träna samtidigt som du har en sån här aslång fasta?
Det beror på hur du liksom lägger upp det. För mig funkar det att träna när jag brytit fastan. Så typ, det blir ganska enkelt nu, för du bryter fastan runt 6. Liksom. Då käkar jag, är hemma lite. Jag har 2 småbarn också. Så jag försöker lägga dem till sängen så snabbt jag kan. Och sen går jag till gymmet. Då funkar det. Jag har tränat under dagtid utan vatten. Och det går inte så lika bra. Sen är det så här, vilket mindset du har. För du måste ställa in det på att kanske under Ramadan, men 30 dagarna, då kanske inte du ska gå 100%, utan för det kanske bara blir att bibehålla det du har. Så du kanske inte ska liksom sätta PBs på bänk liksom under Ramadan. Sen är det lite så här, det är till och från, alla har sin egen resa liksom.
Men det handlar väl också om välmående. Jag tänker att man behöver inte tänka att man ska gå till gymmet, men du behöver inte, utan den här den viktiga promenaden, löpturen, alltså de cykla hem från jobbet, alla de här liksom.
Ja, det finns, exakt, det kan man ju också göra. Och det är som för, alltså typ promenader är jättebra. Speciellt under liksom, för dels får du in stegen, men så får du också in liksom, Ramadan är en period där vi egentligen ska, det är en spirituell period, så du ska egentligen komma närmare Gud. Du läser Koranen mer, du ska reflektera mer över ditt liv, och ha mer omtanke för andra människor. Mm. Och då är det så här, den typen av idrottsform är också bra, för då kan du tänka lite extra och sådär. Mm.
Mm. Mycket reflektion, man då.
Reflektion, ja, exakt. De flesta tror att ramadan är bara fastande, utan det är ju, handlar om gemenskap. Vi är mycket mer med familjen. Vi bryter fastan ihop ganska ofta. Och sen man läser Koranen mer och allt det här. Besöker moskén oftare. Och så.
Vilka är dina viktigaste reflektioner hämtade från Koranen som du brukar återkomma till under fastan?
Alltså det handlar mycket mer så här om tanke för omvärlden. Vi har ju ramadan också en period där man ska kanske donera mer pengar till fattiga människor. Och vi gör det i vår familj. Det kallas, zakat kallas det för. Det är en av de här fem grundpelarna inom islam. Att du ska donera en del av din inkomst som du har till de som är behövande. Mm. Så den grejen är ganska viktig.
Nu måste jag bara få pausa här, för då har jag ju 10 år i ryggen av ideell sektor, det vet du, Max. Mm. Jag har varit på scouterna, alltså hyresgästförening och sen Rädda Barnen. Mm. Och det är ju det här som det här har kommit upp. Att det är ändå så... när vi också pratar om... inkludering och förståelse för alla olika kulturer så är det ju när det då kan finnas barriärer, så även fast det är tråkigt, så kan ju pengar vara en hjälp på väg och för fler människor att förstå och få upp ögonen för det. Mm. Och det här är ju väldigt intressant, därför att det är ju hela ideell sektor har ju ändå missat det här enorma möjligheten i en liksom hela den här eran femte pelare.
Exakt. Mm. Det jag har hört är att det efter vår förra kampanj så har en hjälporganisation fått upp ögonen för ramadan och velat liksom få lite
det
mer.
UNHCR, va?
Eller? Jag tror det var kan vara. Jag undrar om det var Röda Korset här i Sverige.
Men vet, jag läste faktiskt, för jag, som att jag var på Rädda Barnen då, så nu säger vi alla namn, och det här är ju heller inte public service, så att vi kan ju säga flera namn.
Det går bra.
Det går bra.
Det är ju inom public service som man måste säga massa namn.
Ja, just det, precis, men nu säger jag
det
också massa
namn. Det finns också fler ideella organisationer, inte bara Rädda Barnen.
Exakt, men Rädda Barnen också pratade vi ju väldigt mycket om det, men jag såg att UNHCR har ju till och med skrivit på sin, man lyfter ju kampanjen och att då, för pengarna går ju då till Libanon. Så att man också, så att det finns ju ett syfte.
Just det. Exakt. Du har ju rätt där. Det är en högtid som har missats lite här i Sverige. Men nu tror jag folk får upp ögonen.
Och framförallt för alla aktörer som jobbar med mat.
Ja.
Har man ju missat enorm potential. Ja. Vi bara sprider små tips här.
Nej, men alltså, när jag byggde caset för internt, då tittade jag på vissa parametrar. Det ena var att jag kollade på Google Trends exempelvis. Jag matade bara in sökordet ramadan, filtrerade på Sverige och så gick jag tillbaka 10 år. Och då ser man att intresse för ramadan de senaste 10 åren har ju bara gått spikrat upp. Det andra var hur stor målgruppen i Sverige är. Nu tror jag inte att man kan klassificera folk efter religionstillhörighet i Sverige. Utan jag tror det är en siffra från 2016 av ett amerikanskt institut som hade estimerat att ungefär 1 miljon människor i Sverige identifierar sig som muslimer. Den siffran är troligtvis högre nu eftersom det har varit en stor flyktingvåg de här senaste åren. Så den är troligtvis lite högre. Och sen var det att under 30 dagar under ramadan så spenderas det 1,5 miljarder svenska kronor inom matsektorn bara. På det så har du ju även hygienfaktorer. Alltså typ, vi tvättar oss ganska ofta, så nu finns det typ så här Apo Hem och lite små kampanjer till att man de visar fram produkter som kanske inte torkar ut din hud lika mycket, som speciellt för ramadan. Och sen finns det också när ramadan är över, då firar vi Eid. Liksom, det är en stor fest.
Vad
liksom.
Säger Eid?
Vi säger Eid egentligen, typ det korrekta. Vi säger Eid. Liksom. Och då så ger man varandra mycket presenter. Och då är oftast kläder en stor grej. Så det, är så här, det finns en sektor där också, att det finns, jag vet, typ i vissa länder, typ i Mellanöstern, så är typ H&M och de här, de är speciella kollektioner för ramadan. IKEA har väl släppt också någon så här ramadan-kollektion nu. Och så det...
För det var det jag tänkte, att det är väl det ni ska göra, eller?
På Adidas?
Ja, på Adidas, att ni har en Eid. kollektiv. Nej, att man kopplar det till liksom träningskampanj och sen bara här har du ett nya dojer.
Vi har inte kopplat på produkt, alltså vi har ju produkter i kampanjen, men syftet med kampanjen var att få folk att träna. Så syftet med kampanjen var varumärkesbyggande, en kunskapsdelningskampanj. Sen har ju vi på våra ambassadörer som vi har i kampanjen, vi har ju filmmaterial, vi har stillbilder där de har på sig hijabs, Adidas hijabs och sådär. Så vi ser ju upp produkterna, men vi pushar inte produkterna någonstans förutom i, alltså vi har ingen kommunikation som berättar om produkterna liksom. Så det är ingen kollektion som kommer ut kring det. Så det är som du säger, det är en varumärkesbyggande kampanj.
Jag blir så nyfiken, för du sa så här, och så skulle jag också pitcha det globalt. Och jag har ju då varit 10 år på byrå, så jag har ju pitchat hur mycket som helst. Så att man blir alltid lika, får alltid lika mycket nerver när man pratar, när man hör någon säga pitch. Hur har det gått då?
Första året pitchade in det internt. Så det var tillsammans med min chef mot vår marknadschef. Det gick jättebra. Älskade idén direkt och gick ganska snabbt att lösa budget. Och sen var vi igång. Sen när man jobbar på Adidas, det är ett stort globalt komplext bolag.
Och väldigt tyskt, va?
Tyskt, ja. Mycket riktlinjer, guidelines, allt det här. Vi var lite försiktiga första året med att berätta högre upp. Så vi valde att först jobba med vår byrå, skapa idén lite tydligare. Sen, grejen är, vi har ju olika kluster. Så Norden ingår i North-klustret där Storbritannien och Benelux ingår. Så vi är ett kluster, så har Tyskland, Frankrike, de har ett eget kluster. Så vi berättade till vår klusterchef någon 2 månader efter idén hade kommit till och allt det här, berättade bara att vi håller på att titta på det här. Vi tror väldigt mycket. Det är en unik idé. Ingen annan gör det. Potentiellt finns det, så kan man också lansera det här i andra marknader. Och de tyckte idén var jättebra. De var dock lite mer försiktiga, för att man kan säga vad man vill, men det är fortfarande en idé mot en muslimsk målgrupp. Folk kan ta lite så här av, så man är inte, fast man är lite mer försiktig när det kommer till religiösa budskap. Så de var så här, men testa idén först på er marknad och sen ser vi hur det går. Och så vi hade egentligen inte berättat det till liksom toppen av Adidas. Oftast är de inte heller involverade på den nivån. Nej. På mindre marknader.
Men sen ingår väl inte, alltså i kampanjen så ingår väl inte några religiösa budskap egentligen?
Nej.
Som alltså ni förkunnar. Utan det här handlar ju om en passage i en trosutövning. Så ingår det här praktiska momentet.
Nej, men han är väl om att skapa möjligheter?
Ja, men exakt. Alltså det som du säger, det handlar inte om att ha något ställningstagande, utan det handlar om att säga, vi har identifierat en målgrupp som har en större utmaning att träna under den här månaden. Hur kan vi få dem att fortsätta träna? Det är ju så vi sålt in det. Och, allt vi gör måste ha en koppling tillbaka till vårt DNA, vilket är att vi vill möjliggöra sport för alla, oavsett vem du är. Plus Adidas, vi har ett inkluderings, vi måste ha ett inkluderingsperspektiv i det vi gör, och mångfaldsperspektiv. Så första året, då gick det inte globalt. Vi lyfte det när kampanjen, när kampanjfilmen blev klar och så, då lyfte vi det. Bara att vi har en kampanjfilm här, för skulle ni vilja lyfta den här kampanjfilmen på globala Adidas-kanaler? De gillade filmen, men de var så här, nej, vi kör inte religiösa budskap i våra kanaler. Och varför vi ville dels pitcha in filmen till globala kanaler var för att i Norden har vi inga egna kanaler. Vi har liksom inga egna sociala medier. Allt vi gör är köpt media. Eller så går det via våra ambassadörer. Eller via våra partners. Och partners är ju, vi har ju ett avtal med Svenska fotbollsförbundet, Svenska basketbollförbundet och maratongruppen som då anordnar Stockholm Marathon.
Och när du säger ambassadörer, är det influencers?
Ja, influencers, exakt. Så
De har sina egna kanaler och sen så gör de egna inlägg. Ja, just det.
Så vi har ju haft en blandning av elitatleter och ambassadörer, så fitness-influencers som vi har försökt hitta som är muslimer. Som inte har på kontrakt. Men de har vi knutit an oss till kampanjen och gjort dem till ambassadörer liksom, framåt. Så första året så pitchade vi inte in det så här globalt. Sen blev förra årets kampanj som stod framgång. Och lyftes upp internt ganska stort. Och då, när vi började planera inför det här året, då började folk höra av sig. Bara, det här skulle nog funka i andra marknader. Skulle ni kunna sätta ihop ett toolkit? Alltså allt det här. Och jag har haft flera möten med våra, liksom, mina globala kollegor om hur vi har gjort det, hur de ska göra i andra marknader. Och sen fick vi också, när vi började, innan vi skulle spela in vår kampanjfilm som är helt på svenska och inspelad i Sverige och allting, då kom det globala kommunikationsteamet till mig och frågade bara, vi skulle vilja lyfta er kampanjfilm i våra globala kanaler. Vi gjorde ett misstag att vi inte lyfte det förra året.
Coolt.
Ja, vad var det som gjorde att de hade ändrat sig?
De hade sett filmen. Dels hade de sett filmen, men de såg responsen. Hur stor... För vi fick bra vi fick jättebra spridning i Sverige, fast den lyftes ju internationellt i andra internationella medier och man lyfte Adidas som en så här ganska stor bärande faktor för den här muslimska målgruppen. Och då var de så här, det här är någonting vi borde liksom lyfta. Men då var vi ganska hårda med att vi kommer inte göra filmen på engelska. Den ska fortfarande grundas i Sverige. Och allt det, och det var de, gick de med på. Så vi fick upp den på globala kanaler, vilket... Alltså, det finns olika globala kanaler. Det finns en global kanal för fotboll, för running, för originals. Där har vi fått upp lite olika grejer. Speciellt typ när vi lanserar landslagströjor med förbundet. Det är ganska stort. Då kan vi få upp det på fotbollskanal. Men vi har aldrig fått upp det på Adidas officiella kanal. Man kan tänka sig att det är, så här, det är inte värsta grejen. Men det är det, för att det är väldigt, väldigt svårt. Och vi har aldrig fått upp det.
Här kommer vinnarskallen, Red Walling,
Ja, men jag har inte reflekterat så mycket. Jag hade inte reflekterat så mycket över det, men internt som våra chefer bara, så det här är ju jättestort att vi får upp någonting.
Ja, det gör det ju.
Dels att det är religiöst budskap som de typ har varit lite tveksamma till. Och sen att vi får upp det på helt på svenska. Sen har vi ju subtitles och allt det här, men
så det står ändå från Dawn to Sunset under?
Nej, i kampanjfilm, ja, det, exakt, i copyn så står det ju From Sunrise to Sunset. Men i filmen så hade vi också någonting som, det är också det här med att känna till målgruppen och göra insiktsarbetet. Det är att vi släppte filmen några dagar innan Ramadan skulle börja. Och då finns det ett uttryck som är Ramadan Karim, eller man säger Ramadan Mubarak. Det är, så här, det är som att säga god jul, fast du hälsar någon en glad Ramadan. Typ. Det fick vi in som call to action i slutet av filmen. Så vi fick in ett ändå så här religiöst uttryck in i filmen. Och det var för oss ett sätt att så här, säga glad Ramadan genom sport. Liksom. Så sådana så små grejer, och det är också en sån här grej som har uppskattats väldigt mycket. Och så.
Coolt.
Ja, så det, nej, men det är väldigt kul.
Vad ligger i pipeline nu då? Vad har ni för planerade kampanjer?
För det här?
Ja, vad du vill.
Vad du vill. Just nu så har vi, i början av januari lanserade vi en stor varumärkeskampanj globalt som heter You Got This. Jag vet inte om ni kanske har sett. Vi har köpt upp jättemycket utrymmen utomhus i Stockholm och mycket digitalt, bio. Det är en global varumärkeskampanj som handlar om så här att det här med att press är... alltså egentligen handlar det om så här att man ska minimera pressen, att det inte är så seriöst som det är. Allt sitter i huvudet och man vill gå tillbaka till sport som det var när man var yngre, när det fanns mycket glädje och så. Så budskapet kring varumärkeskampanjen är det. Det som var intressant med vår kampanj var att syftet matchade in ganska bra. För oss handlar det också om så här att kanske minimera pressen till att träna, utan ge så mycket bra information och inspiration för att kunna fortsätta träna under fastan. Så vår kampanj blev som en del av varumärkes, globala varumärkeskampanjen, men det blev ett lokalt liksom uttryck.
Jag såg jättefina recensioner, säger man recensioner? Ja, det gör man väl ändå. Kring You Got This. Och att vi då inte ska nämna er största konkurrent, men att typ...
Nike.
Exakt.
Den
just onda, do it.
Den onda.
Ja, nej, precis. Nej. Just do it. Och att ni nu kanske Adidas, jag såg, det var nog en rubrik. Är det så att Adidas har nailat den nu? Och,
ja, jag hoppas det.
Mm.
Jag hoppas det. Det här är ju en 3-årsplan för oss. Så vi, 2024 så har vi ändrat helt, vårt visuella uttryck är helt ändrat. Det är mycket mer avskalat, mycket mer, vi kallar det för the close-up. Att vårt uttryck ska vara mycket mer närmare, alltså människan.
Mm.
Både i film och i stillbilder. Vi har ändrat vårt typsnitt. Och sen också blir ju gott, det är tanken då att det här är vårt nya liksom stora, ja, vår konkurrent har en slogan, men det här blir vår liksom nästa som vi kör.
Mm.
Och det ska då, det ska, och det som är intressant är att förut har det varit på Adidas att fotboll har haft ett uttryck, running har efter uttryck, originals ett annat uttryck. Så det var ju så här, vi har sett ut lite olika. Nu har man verkligen kört samman allting, så det finns en röd tråd genom allting. Vilket kan tänka så här, det borde man ju såklart haft hur länge sedan tillbaka som helst. Men jag hoppas man håller sig till det nu, för det känns väldigt Adidas det vi har nu.
Det jag tänkte också för att avrunda vår fantastiska podd här idag, det här är ju då kommunikationspodden, så jag tänkte du skulle få svara på den här extremt lätta frågan att svara på. Hur viktig är kommunikation?
Ett självklart svar.
Jag har inget val.
Jag kan inte säga någonting annat.
Exakt, precis.
Kommunikation är jätteviktigt. Jag har också insett på senare år liksom kraften i vad kommunikation är för att få folk att känna en tillhörighet.
Mm.
När vi lanserade från soluppgång till soluppgång så var i vårt huvud trodde vi att folk bara skulle tycka att det var nice att Adidas har gjort en kampanj för att sprida kunskap om träning och fasta.
Mm.
Sen har vi träffat målgruppen på olika events som vi haft under kampanjens gång. Och då har feedbacken varit när jag pratat om det. Då har folk kommit upp till mig och sagt, vissa då. Men jag visste inte att ni hade att syftet var att kunna träna och fasta under Ramadan. Jag tyckte bara det var häftigt att jag såg mig själv i kampanjen. Och vi har haft olika typer av profiler i kampanjen, men vi har haft tjejer med hijabs, tjejer utan hijabs, vi har haft killar. Vi har brytit den här lilla normen med att man tror ofta att muslimer kommer från arabvärlden, utan i vår senaste kampanjfilm har vi en asiatisk kvinna med hijabs. Sådana grejer att vi har inkluderat mer. Och den grejen är så här att folk tyckte att det var häftigt att vi att folk ser sig själv och att vi har gjort det under en tid då, som jag sa innan, det har aldrig handlat om att ta en ställningstagande. Men det är också naivt att inte tänka på i Sverige hur vi lever nu. Det är ganska hög islamofobi i det här landet på ganska hög nivå.
Mm.
Och att en sån här kampanj kommer ut då, det får folk att känna att folk får folk att må bra, känna sig en större tillhörighet och att man också liksom ett av målen har varit med kampanjen att absolut att få muslimer att ta del av kampanjen, men också för icke-muslimer att se kampanjen. Så vi har fått jättebra feedback från folk som inte är muslimer. Exempelvis har 3 olika lärare hört av sig till mig och sagt att de använder kampanjfilm i deras utbildningssyfte i skolor. Så det är också kul att se liksom den delen. Så svar på din fråga, alltså kommunikation är jätteviktigt och speciellt i tider som denna, tycker jag. Med sådana här typen av budskap.
Det tycker jag får avrunda en fantastisk podd.
Superintressant.
Avsnitt heter det väl?
Va?
Ett fantastiskt poddavsnitt.
Vi kan klippa efterhand. Tack och lov. Redwan Hossein, stort tack för att du ville vara med. Brand Communication Manager för Adidas i Norden. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
Tack så mycket för att du var med. Tack. Jättekul. Tack.
Du har lyssnat på kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. The warmth of the bed.
But I was an answer by the back. That